Åtta månader av Magnus Montelius. Prolog. Om inte Anatoly Volkov hade försvunnit i Stockholm på väg mot mötet med sin amerikanska hanterare hade CIA förmodligen inte fäst lika stort värde vid hans uppgifter. Volkov, formellt andra sekreterare vid ryska ambassaden i Stockholm men i själva verket officer vid Ryska federationens underrättelsetjänst, SVRs residentura, hade hela tiden ansetts som en tveksam källa. Ömsom skrytsam och uppfylld av sin egen betydelse, ömsom paranoid och ömklig samt med klara tecken på tilltagande alkoholism, var han inte den sortens agent CIA normalt litade på. Den allmänna känslan var att Volkov överdrev för att höja sin egen status som uppgiftslämnare. Det var ett välkänt fenomen och vägdes alltid in i den slutgiltiga analysen. Men inte ens ett dygn efter att Volkov uteblivit från sitt möte i Stockholm lyfte ett ryskt privatflygplan från Skavsta flygplats med destination Moskva. Ombord fanns ett antal ryska medborgare med diplomatisk status, en av dem uppenbarligen sjuk, eftersom han fick stöttas av två av sina vänner och verkade frånvarande. Det officiella meddelandet om Volkovs bortgång kom en knapp månad senare och var återhållsamt med detaljer. En kortare tids sjukdom. Obekräftade uppgifter tydde dock på att sjukdomen varit ett skott i nacken i ett förhörscentrum utanför Moskva. Vid CIAs högkvarter i Langley bestämde man sig nu för att omvärdera Volkovs trovärdighet och göra en mer grundlig analys av hans påståenden. Grunddragen i hans berättelse hade förekommit i rapporter från andra länder. En liknande historia i Tjeckien, ett snarlikt upplägg i Polen och vissa gemensamma drag med en utförlig berättelse av en avhoppad SVR-agent i Holland. Men Volkov hade envist hävdat att ingen annanstans hade upplägget getts samma prioritet inom SVR som i Sverige. Hans hanterare hade varit skeptisk, men Volkov hade irriterat räknat upp argumenten på sina knubbiga fingrar. Den vacklande neutraliteten, närheten till Baltikum och ekonomiska aspekter. Till det kom en exceptionellt svag regering. En lågt hängande frukt. Vad gällde den man Volkov kallade Brinsky förekom motstridiga uppgifter. Frågan var om han ens var aktiv i ryska underrättelsetjänsten längre. Att inkludera påståenden om Brinsky skulle bara underminera trovärdigheten i den rapport man arbetade med. Till det kom Volkovs grova antisemitiska utfall mot Brinsky, vilket inte precis stärkte trovärdigheten och gav hans berättelse en obehaglig aura av konspirationsteori. En schackmästare, hade en svettig och halvberusad Volkov väst vid sitt sista möte med sin amerikanska hanterare. Han har tänkt flera drag i förväg, metodiskt, förberett varje liten detalj. De kommer aldrig att fatta vad som hänt. Han förstår svenskarna, känner deras svagheter. Ett lömskt geni. Beräknande, som alla var hans sort. Hanteraren hade inte stuckit under stol med att han tyckte att Volkov varit en högst osmaklig figur och alla referenser till Brinsky utelämnades i den slutliga rapporten. Analysen visade dock att Volkovs påståenden om operationen mot Sverige i allt väsentligt var trovärdiga och att det fanns oberoende uppgifter som i flera avseenden kunde anses stödja hans berättelse. Hotet mot Sverige var högst rejält och mycket långtgående. Rapporten landade på 78 faktaspäckade sidor och försågs med en omsorgsfullt utarbetad sammanfattning. Allt för att slutsatserna skulle kunna bana sig fram genom Washingtons korridorer, även i nuvarande kaotiska politiska klimat. Här kom dock rapportförfattarens förhoppningar på skam. Den nuvarande presidenten hade mycket lite intresse av säkerhetsläget i Sverige. Förmodligen hade han lägre tankar om landet än om Ryssland. Och presidentens prioriteringar sände ut signaler till ett ovilligt utrikesdepartement och frustrerade underrättelseorganisationer. Det skulle bli en högst nedbantad version som svenskarna fick, så mycket stod klart. Inte bara de sedvanliga ridåerna för att dölja källor och arbetsmetoder, utan betydande luckor i informationens grundläggande innehåll. Frågan var om de skulle kunna göra så mycket med den rapport de fick. CIA själva skulle naturligtvis bevaka frågan genom såväl levande källor som öppna uppgifter, men inte med allra högsta prioritet. Inte som läget var nu. Första delen.